Jaha. Oj, oj, oj. Jaha. Har de någon bra valuta där nere i Bryssel? Jo då. Det har de. Det är valdag. Och det ska jag omedelbart sluta prata om. Men jag har ändå valt att ta det som tema för min predikan. Inte själva EU-valet då, utan de val som vi alla har att göra. Lite till mans och lite varje dag. Och då läser jag en text ifrån Matteus evangeliet, det 7:e kapitlet och vers 13 och 14. Där står det så här. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. I vår ungdom, i min ungdom, så åkte vi på somrarna till Sundsvik. En lägergård utanför Uddevalla. Och på den tiden när jag var tonåring, då fanns det en lite tokig, smågalen ungdomspastor i Saron i Göteborg som hette Andreas Björlemyr, hette han väl på den tiden. Och han hittade på mycket dumheter på när det gällde såna här spårningar. Nattspårning då skulle det vara. Och då hade han fått för oss att nu ska vi lära ungdomarna det här med att välja den smala vägen. Så vi på natten då förstås ut där och skulle promenera. Och så kom vi och mötte olika typer av sekter med vilseledande budskap. Fast det skulle liksom vara lite gott, fast ändå att vi skulle förstå att det här är liksom ett falskt evangelium eller så. Mm. Och så fick man då välja om man ville gå vidare på den fina grusvägen eller om man ville gå rakt ut i granrissnåret och liksom sumpmarken bredvid. Så. Och det var inte nog med det, utan på den här finare grusvägen så hade de kastat ut lite såna här godiskolor i papper eller ställt någon dricka en bit fram så man kunde se att går vi här så får vi ju verkligen en trevlig promenad och så. Och nu kom ju jag ifrån den lilla byn Finnerödja och vi var ju ett gudfruktigt folk som tog allting på allvar. Så vi gav oss ju ut i buschen, i skogen, i granriset och traskade fram i dikerna. Och så var det ju bara två slingor då, så kom man ju, vilken väg man än gick så kom man ju till nästa kontroll. Och så var det en ny sån här vilseledande sekt sådär och så. Och sista stationen av alla, det var liksom Andreas Björlemyr själv uppklädd i vitt och han hade en massa marschaller på marken och någon liten så här hårsprayflaska som sprayade på något ljus så det kom så eldmoln och grejer. Han skulle vara någon sorts antikrist själv och försöka vilseleda oss en sista gång. Och gick man då även sista gången den smala vägen, då var det bara en liten kort bit, 100 meter med trassligt granris och så. Och sen kom man på en vanlig stig och så rakt in till lägergården och så. Medan de här coola göteborgarna som tänkte vi ska ha cola och dricka, vi spelar väl ingen roll vad som är liksom rätt och sant i livet, utan vi går den breda vägen. De fick ju gå världens omväg. Efter den kontrollen så var det liksom flera kilometer att promenera innan man kom tillbaka till lägergården. Så. Det var ett sätt att lära oss detta. Men då ställer man sig frågan, är det alltid rätt att gå den svåraste vägen? Är det här liksom en regel vi kan ta i livet när vi står inför ett val? En bred och fin väg eller en krånglig, smal och lite jobbig väg? Är det alltid rätt att välja den jobbiga? Nej, det tror jag inte. Är det som Jesus säger. Jag tror snarare att det som ligger i det här valet är att Jesus säger välj det som är rätt över det som är lätt. Låt inte lätt eller svårt vara en stor faktor när du gör ditt val. Alltså när vi står inför val i livet så tänker jag, ska vi välja det som är lätt eller det som är svårt? Nej, välj det som är rätt. Och försök i ditt hjärta begrunda vad som är det rätta att välja. Även om priset för det är högre, även om det känns som det kommer vara en jobbigare väg framåt, så kan det löna sig till slut. Den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Varför är det få som finner den? Ja, troligen därför att frestelsen i att välja de lätta valen alltid är där. Livet måste inte alls alltid vara lidande. Det är liksom inte det som gör att vi säger, titta här, jag har valt rätt. Mitt liv är jättesvårt och jättejobbigt. Det är inte faktorn. Men inför varje val vi gör så ska vi ha ett annat perspektiv. Inte vad är bäst för mig. Hur får jag snabbt en cola i papper? Hur får jag snabbt en dricka att dricka? Utan vad är rätt för mig och vad är rätt för världen? Sanningen är en sån där smal väg. Sanningen är också ett val. Jesus, han säger att han är vägen, sanningen och livet. Och jag funderade på det där. Varför är han inte kärleken och livet? Eller trofastheten och livet? Varför är han sanningen och livet? Och vad betyder det? Ja, sanningen ska göra oss fria, säger han också. Och det vet vi att han gör när han är sanningen. Han offrar sitt liv för att sätta oss fria. Det är frälsningen. Men sanningen gör oss också fria lite till vardags, så där, inte frälsningsperspektivet utan i det lilla vanliga vardags svenska livet. Lögnen däremot är någonting som binder och snärjer oss och begränsar oss. Men just i situationen när vi gör valet, ska jag säga sanningen eller ska jag ljuga? Då känns ofta lögnen som ett väg ut. Eller hur? Jag känner mig lite klämd eller lite så. Och vi ljuger för att vi tror att vi ska komma undan konsekvenserna. Det finns ju någon tonårslek, va, som är sådär sanning eller konka, säger vi på svenska. Sanning eller konsekvens. Ofta är det ju sanningen som har konsekvenserna. Alltså, om jag berättar sanningen så får jag också ta konsekvenserna. Och så ljuger vi för att slippa undan. Men varje gång vi ljuger så är det som att vi lägger en ny gräns i vårt liv. Och så har vi ljugit om det området och då kan vi liksom inte riktigt beträda det området längre. Eller vi har ljugit om den här saken och då blir det ett sånt här tabuämne i livet. Och så kan vi inte fortsätta att prata om det riktigt. Och på det sättet så blir vårt livsutrymme liksom mindre och mindre. Medan sanningen istället erövrar de här områdena igen. Och när vi biter i det sura äpplet och samlar kollegorna på jobbet och säger ursäkta, men jag har ljugit om det här, då öppnas det där området igen och så blir det liksom fri mark att beträda. Sanningen är så mycket mer än att berätta sanningen eller säga sanningen. Och vi lever i en tid när vi också får höra elaka sanningar. Hemska sanningar. Människor som säger direkt skadande eller direkt sårande saker. Och så slänger de med det här. Ja, men sanningen ska göra dig fri. Jag tror inte alls det var det Jesus menade. Jag tror att sanning är ett val på det sättet att man kan välja att leva i sanning. Inte bara att tala sanning utan leva i sanning. Josefs bröder i Gamla testamentet, de har hungersnöd och de har ju en gång då sålt Josef som slav till Egypten och där har han jobbat sig upp på olika sätt och nu är han chef över själva förråds ja, livsmedelsförråden i Egypten. Och där finns det mat. Så Josefs pappa, han skickar bröderna till Egypten för att hämta hem mat, säd. Och det där slutar, som ni vet, med att de får sina säckar fulla med säd tillbaka. Och första nattlägret efter att de lämnat Egypten så öppnar de sina säckar och ser till sin fasa eller chock att pengarna som de har haft med sig för att betala för maten ligger kvar i säckarna. Överst i varje säck ligger summan kvar som de skulle ha att betala med. Det innebär att de har fått maten gratis helt enkelt. De vänder inte tillbaka utan de fortsätter hem. Men hungersnöden fortsätter några år till och pappa skickar iväg dem igen. Och den gången säger pappa Isak: ta med pengarna som ni fick tillbaka förra gången också. För det kan ju ha varit ett misstag. Det där är ju en större historia än när vi råkar få 20 kronor för mycket tillbaka på ICA. Men det har hänt oss, tror jag, allihopa. Det är ett sätt att leva i sanning, tänker jag. Vem i Egypten skulle ens kunna komma ihåg att just de här männen en gång råkade få med sig pengarna tillbaka? Nu råkade de ju inte det. Det var ju Josef som såg till att de fick pengarna med sig tillbaka. Så det var ju tänkt som en gåva. Men att liksom som Isak stå upp för det och säga: ja, vi behöver mat. Och vi kan åka till Egypten och vi kan betala vad det kostar. Men ja, vi tar med också de pengarna från förra gången. För kanske var det så. Det är det där som vi ibland på ICA säger: ursäkta, jag fick 20 kronor för mycket. Varsågod. Fast i mycket mindre sammanhang förstås. Det finns ett par ställen i Bibeln. Det finns nog fler egentligen. Jag har inte letat riktigt så där jättemycket. Där lögn faktiskt lönar sig eller i alla fall inte straffas. Ja, det lönar sig och det straffas inte. En av de sammanhangen är ju med Rahab i Jeriko som gömmer spejarna. Och när väktarna kommer och frågar så svarar hon att hon inte har dem där. En annan sammanhang är ju prinsessan i Egypten som hittar Josef. Ursäkta, Moses. Moses, han som skrek så in i vassen. Och hon ljuger sen och säger att det är hennes eget barn. Och på det sättet så får han ju växa upp och bli den här prinsen av Egypten som filmen, Disney-filmen heter. Det är väl inte så säkert att han var precis prins, men han växte ju upp på hovet så att säga och fick det livet. I nutid, eller i alla fall 70 år sedan, så hände det ju att familjer i Tyskland till exempel gömde judar i sina hem. Och när väktarna kom, vakterna kom och frågade och letade, så sa man: nej, jag har ingen här. Jag tror, och nu släpper jag det som en sån här liten bomb då. Jag tror att man kan leva i sanning och ändå ljuga. Alltså, missförstå mig rätt. Vi vet inte vad som hade hänt om Rahab hade sagt: ja, de är här. Då kanske Gud hade gripit in för att hon talade sanning, och så hade hon kanske, han kanske hade förblindat väktarnas ögon så de inte hade sett de här eller någonting. Samma sätt med varje familj som gömde judar under andra världskriget eller någonting annat. Det enda jag är ute efter är att jag tror inte att själva huvudpoängen är att allting vi säger måste vara sant. Alltså man kan ljuga av ett sanningsmotiv. Det vill säga, Jesus är sanningen, vägen och livet. Det är någonting större än att jag ska säga: jo då, de sitter här bakom pianot, in och tar dem bara. Det är en annan sak. Kanske någonting att ha med sig i alla fall. Det funkade för Rahab och det funkade för prinsessan av Egypten. Men ingen av dem var ju kristna. Så att det kanske är någonting att väga in i sammanhanget. Nu går vi vidare. Trofasthet är ett sånt här val som vi har att göra i livet. tjänande och plikt. Nu blev det mycket tråkigare plötsligt. Trofasthet är också någonting som vi kan välja att leva i. Det gäller när vi ingår äktenskap. Att vi lovar att leva kvar i den relationen även om det blir jobbiga dagar. Jag vet att det kan hända många saker i ett äktenskap och jag har inte tänkt att predika över just det nu. Men det är ett tillfälle när vi gör ett val. Jag väljer att gå in i det här. In sickness or in health. Jakob, han jobbade 7 år för sin stora kärlek. Och så blev han lurad och fick fel fru. Han gifte sig med stora systern först. För så såg pappan till. Och då jobbade han 7 år till. För att få den han ville ha. Jag tänker att jag hade reagerat med vrede. Jag hade sökt hämnd. Jag hade känt mig kränkt och utnyttjad. Och det kanske Jakob gjorde också. Men ibland är det där med trofastheten som en dygd. Att se sin plats i livet, göra det man måste göra för att komma dit man vill komma. När Daniel är i fångenskap så förbjuder den kungen alla att be. Just för att några har sett att Daniel alltid ber. Och Daniel hade naturligtvis kunnat sluta be. Ingen hade straffat honom för det. Han kunde ha bett i smyg också. Och Gud hade nog inte straffat honom för det heller. Men han väljer att trofast fortsätta sina rutiner och sin bön. Och så går det som det går och han hamnar i värre eländen. Och så räddar Gud honom både ur lejongrop och den brinnande ugnen. En annan sån här trofasthetsman är ju Noah. Jerusalem har ju skrivit en rocklåt om hur alla skrattar åt honom när han står där och bygger på sin ark. Och det är mycket möjligt att de gjorde det. I alla fall hånade de honom. Och sa att här finns ju inget vatten. Varför ska du bygga den där båten? Och inte gick det fort heller. Han höll på länge, länge och byggde den där båten. Arken. Att leva i trofasthet är ett sånt där val. Livet går inte alltid dit vi har tänkt. Saker händer och sker. Min livspartner blir sjuk eller psykiskt mår dåligt eller någonting annat. Jobbet eller andra uppgifter jag har spårar ur och blir någonting annat. Det är inte så att vi ska acceptera och ta precis vad som helst. Ibland måste man kanske också i trofasthet dra någon sorts gräns och gå vidare. Men trofasthet är en dygd. Och därför tänker jag att trofasthet är ett faktor att ha med oss när vi gör våra livsval. Sanning och trofasthet. Vi ska snabbt hoppa vidare. Hoppet tror jag är ett sånt här val också. Det är så lätt att tänka att ja, men jag hoppas. Eller jag hoppas inte. Allt är hopplöst. Men jag tror att man kan välja att leva i hoppet. Välja att se hoppet före hopplösheten. Paulus skriver i andra Korintierbrevet 4, vers 8 och 9. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltså, om vi ska sammanfatta Paulus situation så är han ansatt, rådvill, förföljd, slagen till marken. Men det han väljer att se är att han är inte omringad fullständigt. Han är inte helt rådlös, han är inte övergiven och han är inte förlorad. Jag tror att det är ett val. Det finns ett hopp, det finns en väg framåt, det finns ett slutmål. Och det där är naturligtvis svårast att välja när livet är tufft. Att den morgonen eller den dagen när allting är skit skulle jag säga, för så säger min generation. Att då välja att se hoppet är kanske svårt. Men det är någonting som vi kan välja att se och leva i hela tiden. Och det kanske är någonting som får oss att orka den dagen som är värst. Jag tror också, och nu är det sista punkten, att kärleken är ett sånt val. Och jag tar Paulus igen som exempel, andra Korintherbrevet 5:14. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Vad betyder det att Kristi kärlek inte lämnar mig något val? Och hur svarar man på en sån självutlämnande, självuppoffrande kärlek som att han har dött för mig och därför har alla dött? Ja, det enda sättet tror jag är att just försöka leva i kärlek själv. Att utgjuta sig själv som ett levande offer, som vi skulle säga på religiöst språk. Att ge tillbaka det man har fått och allt man kan. Lennart sjöng förut att det är saligt att ge. Alltså, Paulus har ju ett val. Men när han ställs inför faktumet och ser och liksom drabbas av den kärlek som Kristus har gett och hur mycket Kristus har offrat för honom, då säger han: inför det har jag inget val annat än att välja att leva likadant, annat än att välja att fortsätta jobba och kämpa för samma evangelium och för alla människors frälsning. Nu är allt detta som jag har nämnt som val idag, det är en del av andens frukter. Kristet liv är inte bara att ta sig i kragen och dra sig upp, utan också att kunna ropa på honom som kan böja sig ner, höra vårt rop och dra oss upp. Nu säger jag inte att kristet liv bara är att ligga på soffan och vänta på att allt positivt ska hända. Utan jag tror att vi har ett eget ansvar. Jag tror att vi behöver ibland rycka upp oss, skärpa till oss, försöka lite själva och så vidare. Men ytterst talar språket om frukt som någonting som är en naturlig konsekvens av en planta som mår bra. Alltså, det är inte så att trädet måste anstränga sig så våldsamt för att bära frukt. Utan det handlar om att man ser till att det finns lite solljus och lite vatten och en viss jordmån möjligen, så kommer trädet att bära frukt. Därför tänker jag att det är ett sätt att se på det kristna livet. Alla de här valen i livet som jag har nämnt idag kan ju kännas jobbiga. Men om de är en konsekvens av att leva i anden, om vi säger så, ja, då är det inte någonting som vi själva i varje situation måste prestera. Utan då är det frukt som kommer ur ett liv där vi går i Kristi fotspår. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Den som vandrar med anden och i anden kommer att bära andens frukter. Amen.